Så är vi då alltså inne i den sista delen av en predikoserie som har sträckt sig ganska många söndagar. Att ta fasta på fastan. Och vi har försökt att på olika sätt belysa hur fastan kan göra gott för vårt kristna liv som en förberedelse inför den påsk som nu kommer. Och den här predikan är lite grann mitt i den här, vad ska man säga, övergången ifrån fastan och in i påsken. För påsken står för dörren och snart ska vi kliva in i en ny predikoserie som vi har valt att kalla Liv i överflöd. Och då kommer vi verkligen att stanna upp vid de här texterna då Jesus är inne i Jerusalem och de sista dagarna i livet och fram tills han dör och uppstår på ett kors för vår skull. Men den här berättelsen som vi idag har stannat upp inför, den utspelar sig när Jesus är på väg dit. Och därför så är temat Jesu väg till korset idag. När jag var liten så åkte jag och min familj varje sommar till en kristen konferens som heter Hörnekonferensen. Ett namn som du har fått just därför att den här konferensen är på en ö utanför Göteborg som heter Hörnö. Göteborgs skärgård. För oss i vår familj så var det här lite grann av en höjdpunkt. Vi såg fram emot det hela familjen under lång tid. Jag vet att mamma och pappa la sin semester efter den här veckan. Och jag vet att vi bokade den där husvagnsplatsen minst ett år tillbaka. Allting var inställt och tajmat och klart för att vi skulle kunna åka på den där resan till Hörnekonferensen. När jag sen blev lite äldre och blev tonåring så tog jag den där traditionen med mig in i mitt kompisgäng. Och så fortsatte vi det. Vi tog ledigt från våra sommarjobb. Och vi drog någon sliten gammal husvagn, ställde den där på Hörnekonferensen och var där hela veckan och satt bänkad varje nattmöte som det kallas, en gudstjänst för ungdomar sent på kvällen i ett stort tält. Och frågan som är ganska relevant att ställa här tycker jag är, varför gör man så? Varför väljer man att lägga en semestervecka på att åka till en kristen konferens? Hur kommer det sig att man väljer att åka ifrån sitt sommarjobb då man ska tjäna de där pengarna så man ska kunna göra det där härliga och istället hänger på en ö tillsammans med kristna? Det är en relevant fråga faktiskt. Ett svar skulle kunna vara att ja, men det är ju en ö och sådär och sol och bad på sommaren, det är ju härligt. Ja, förvisso. Men då finns det andra ställen man likväl kunde åka till som är ännu härligare, tror jag. Ett annat svar skulle kunna vara att ja, men det är ju mycket folk. Och det gillar man ju. Ja, fast då kan man ju egentligen lika gärna åka till Liseberg. Eller till någon annan plats där det är mycket människor. Ja, men skulle det kunna vara att man vill göra ett möte med Gud? Ja, nu börjar vi närma oss någonting, tänker jag. Kanske. Men det kan man ju faktiskt också göra hemma. Vi kan ju möta Gud vart vi än är. På vilken plats som helst. Så vad är det då som gör att det fanns en sån här dragningskraft? I alla fall för vår familj. Och jag har märkt att den också finns hos ganska många andra. Det är kvar den tanken lite grann. Så ska jag försöka förklara vad jag menar. En av de saker som jag längtar och saknar allra mest just nu. Det är stora fester faktiskt. Det är ju helt omöjligt just nu. Och det är länge sedan man var mer än 8 personer i samma rum ens. Alltså sådana här sammanhang då man på grund av någonting som har hänt. Så man möts tillsammans inför, ja, men bjuder människor och firar. Det kan vara att någon har gått och gift sig. Det kan vara att någon har fyllt år. Det kan vara att ett nytt liv har kommit. Men det är någonting som man samlas kring och som man är många tillsammans att uppmärksamma. Det är liksom festens ursprung. Och i vårt samhälle här i Sverige så finns en del sådana här folkfester som drar mycket människor. Och några av dem där tycker jag är ganska häftiga. Jag brukar till exempel ofta titta på Vasaloppstarten. Det är ju ett sånt sammanhang där människor sätter på sig skidor och håller i stavar. Och tusentals av dem ska liksom i samma riktning rakt framåt. Och man ser hur den här stora skaran förflyttar sig framåt. Och jag tänker att ännu häftigare när man själv får vara med. För jag har aldrig åkt Vasaloppet. Däremot har jag sprungit Göteborgsvarvet flera gånger. Och det är lite samma känsla när man kommer upp emot Älvsborgsbron. Och man ser alla människorna, ett myller, ett hav som rör sig i samma riktning. Framåt emot det här målet. Men det finns en sak som är ännu mäktigare än de här lite profanare sociala sammanhangen. Och det är att vara många människor tillsammans som är inför Gud. Som ber och lovsjunger inför honom. Och jag har otroligt många sådana starka minnen och upplevelser från mitt liv. Då jag tillsammans med många andra i ett välfyllt tält har sträckt våra händer emot himlen. I någon slags överlåtelsekänsla. Att jag vill ge hela mitt liv till dig, Gud. Ta det jag har. Jag vill leva tillsammans med dig. Eller andra stunder där det kanske varit lite mindre rum. Men där det varit knökfullt med folk som har legat på knä på golvet. I vördnad för Guds helighet. Alla de här sammanhangen. Bjärka-Säby, Hörnekonferensen, Nyhem, kristna ungdomsläger. Alla de här sammanhangen, det är mötesplatser som människor åker till. För att man vill vara många tillsammans inför Guds ansikte. Det finns någonting här som är storslaget. Och det är lite svårt att säga exakt vad det är. Men jag kan tänka mig i alla fall att det har med vår mänskliga varelse att göra. I Uppenbarelseboken, den sista boken i den här Bibeln, så målas bilden av himlen upp. Och då är det en stor skara av människor som tillsammans är där inför Gud. Och det är ju precis det som händer i en gudstjänst egentligen. Det är en stor skara med människor som tillsammans vänder sig mot sin skapare. Det är lite grann som att man kan tänka sig en far och att vi alla barnen är runt omkring honom. Och att det finns någonting som är väldigt naturligt i den ordningen. Gud är stor. Han är den som håller allt i sin hand. Och vi är på samma plan. Och när vi tillsammans som hans familj vänder sig mot honom med våra liv, då händer någonting. Här skulle säkert en skeptiker kunna lägga in en liten invändning och säga, ja men det är ju samma fenomen på en stor arena till exempel när det är en konsert och alla står där inför samma artist. Man samlas kring någonting och vi är många och det blir en god stämning. Absolut. Men för mig så blir bara det ännu ett tecken på samma sak. För hur kommer det sig egentligen att det är så härligt att stå där i det där havet? Och hylla det där fotbollslaget eller artisten tillsammans. Kanske för att det finns någonting i oss människor. Som helt enkelt dels vill vara tillsammans med andra. Men också vill ha ett mål att rikta vår tacksamhet emot. I dagens text som ni hörde Noah läsa här innan. Så finns väldigt mycket av detta. Jesus vandrar in i ett hav av människor. Och när han går in där så är han mitt i centrum. Ingen ser någonting annat än Jesus. Och han rider på en åsna i ögonhöjd med alla som är runt omkring. Och han ser på dem med kärlek. Och när de möter hans blick så ser de en person som är beredd och är på väg att gå in i döden för deras skull. Och någonting händer i deras hjärta, någonting faller ner, någon polett eller någonting som gör att de tar av sig sina mantlar och lägger dem på vägen som ett offer för att Jesus ska rida över deras kläder. För de vill ge någonting tillbaka till honom och de brister ut i ett jubelrop och de säger Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn medan han rider in i Jerusalem. Hosianna, ett ord som betyder ungefär Herre, kom till vår räddning. Det är vad de utbrister tillsammans. Och jag kan tänka mig att det är en hyfsat skön stämning. Både för lärjungarna och för människorna runt omkring Jesus. Just där och då. Någonting som de sen kommer komma ihåg och längta tillbaka till. Precis som jag kan tänka tillbaka på Hörnekonferensens nattmöten. Som jag har varit med om. Den här texten utspelar sig mitt i Jesus mest populära stund. Människor har följt med honom från landsbygden och är nu på väg in i Jerusalem tillsammans med honom. Man har sett honom undervisa som ingen annan. Man har sett honom bota sjuka, till och med uppväcka döda. Man har sett honom röra vid människor och att någonting händer. Och därför uppstår denna glädjeyra och lovsång kring Jesu intåg i Jerusalem. Jag skulle vilja stanna upp vid tre stycken saker som berör mig i den här texten och som alla är skäl till att jag väljer att hylla Jesus i mitt liv. Som alla är anledningar till att jag väljer att helt enkelt smälta in så gott jag kan i den där lovsången som människorna kring Jesu intåg i Jerusalem lovsjung honom med. Det första jag tänker på det är att Jesus, han är en annorlunda kung. I den här texten nämns inte ordet kung egentligen. Ändå är det väldigt tydligt att Jesus tar det anspråket när han vandrar in i Jerusalem. Han sätter sig på en åsna och det betyder egentligen två saker. För det första så tänker Israels folk som ju var där när detta hände på Salomo, en av Israels största kungar, som blev krönt till kung och på väg till sin kröning red på en åsna fram till platsen där han skulle smörjas. Och när han hade blivit smörjd till kung så uppstod också då ett jubelrop. Och det står att man sjöng och spelade flöjt så att marken skälvde runt omkring Salomo när han var på väg tillbaka till sin tron. Det är ingen snack om saken att Jesus väljer åsnan för att visa att han är en kung. Han är en kung för oss och han vill ha den platsen på något sätt i våra liv. Men han är inte vilken kung som helst. Och det säger också valet av riddjur någonting om. För ingen kan undgå den kopplingen som vi idag har gjort långt senare och som vi alltid läser första advent från Zakaria 9:9. Och vi kan läsa det tillsammans nu. Där profeten talar om den här händelsen. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna. Alltså, Jesus rider in som en kung, men han rider inte in som vilken kung som helst, utan som ödmjukhetens konung. Och läser man vidare här så står det också att han vill utrota alla stridsvagnar, allt krig och elände. Och jag tänker att detta är en viktig poäng med den Jesus är. Att Jesus, han har kommit för att helt enkelt försona någonting. Både mellan Gud och människa, och det kommer vi till. Men också någonting mellan människa och människa. Det syns i hela hans liv att han vill visa på ett annat sätt att leva och vara tillsammans. Det finns en annorlundahet här som skiljer sig avsevärt från Gamla testamentets krig. Där människa mot människa ställs mot varandra och strider tills de stupar. Det är som att Gud har tröttnat på det nu. Nu ska någonting nytt hända. Och Jesus är först ut att tala om det riket. Ett rike då som visas genom allt han gör. Han är först ut att tvätta sina lärjungars fötter. Han låter sig döpas av Johannes döparen. Han tar barnen och välsignar dem fast ingen tycker att han borde det. Han rör vid människor som ingen tycker att han ska röra vid. Hela tiden så väljer han att ödmjuka sig. Så att människor ska förstå att också de måste ödmjuka sig gentemot varandra. Det är vägen till fred. Och det är en viktig sak med Jesus. Och när jag tänker på min tro, varför jag har valt att bli kvar i den genom alla år, så är det såklart dels att jag tror att han är Guds son, att det är sant. Men också att den här mannen Jesus fascinerar mig så kolossalt. Jag tycker att ingen annan lever livet så som jag vill leva det som han gör. Och jag önskar så innerligt att jag skulle kunna få bli mer lik honom. I det sätt han tar sig an ett mänskligt liv. Det är det första. Det andra som gör att Jesus är värd att hyllas utifrån mitt perspektiv, det är att Jesus, för Jesus så är du mer värd än livet. Och för Jesus är jag mera värd än livet. I kapitlerna innan den här texten som vi läste idag, 8, 9 och 10 i Markus evangeliet, så förutsäger Jesus sitt eget lidande och sin död tre gånger. En gång i kapitel 8, en gång i kapitel 9 och en gång i kapitel 10. Och vid sista tillfället så är också lärjungarna väldigt rädda. Det står att de är bävar av rädsla. för nu ska de in i Jerusalem. Ändå väljer Jesus att gå rakt in där. Och man kan fundera på varför. Men svaret är såklart att han är väldigt, väldigt fokuserad på att han måste göra någonting för våran skull. Och folket ropar, Hosianna, Herre, kom till vår räddning. Därför de lever i en ockupation. De tänker att Jesus ska rädda dem ifrån den onda kraften. Men det är inte vad Jesus har i avsikt att göra. Utan han vill rädda dem från en ännu tuffare och ondare kraft. Ofta när vi mår dåligt så tänker vi så här, ja, men vad är det för yttre saker jag kan ändra på? Man börjar titta på, ja, ska jag söka nytt jobb kanske? Ska jag flytta? Ska jag byta partner? Jag måste hitta nya vänner? Alltså alla de här yttre faktorerna. Men egentligen så har det ofta att göra med vårt inre. Det finns en ofrid, det finns en ångest, det kanske finns en skuld som har bitit sig fast sedan länge. Det finns saker som vi ångrar, som vi har gjort, som vi brottas med. De sakerna är det Jesus är fokuserad på, att röja ur vägen. Han är så fokuserad på det att han är beredd att betala med sitt eget liv. Och det är inte heller så att han älskar liksom mänskligheten så massa så mycket att han väljer att göra det här. Utan han gör det också för varje människa. Och det blir så tydligt tycker jag i texten precis innan den här berättelsen. När de är på väg, den här folkskaran, in mot Jerusalem och de går genom Jeriko. Och där sitter en man som heter Bartimaeus som är blind. Och han hör att Jesus kommer och han börjar ropa. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Och alla försöker tysta honom och säga, Jesus är på väg mot Jerusalem nu. Det finns viktigare saker för honom att göra. Men han ropar ännu högre. Herre, förbarma dig över mig. Och Jesus kallar till sig honom och frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Så säger han. Och han säger, gör så att jag kan se igen. Och i samma stund så kan han det. Han kan se igen. Och det visar så tydligt på att Jesus, han är inte intresserad av bara oss som en stor massa. Utan han lyssnar till varje enskild människa som ropar till honom. Det är det andra som jag är fascinerad av med Jesus och som jag tycker är värt att hylla. Att han älskar varje människa så pass mycket att det är värt att ge sitt liv för det. Och den sista saken som jag tänker på, det är att det finns kraft och hopp i Jesus. Det finns kraft och hopp i Jesus. Jag tror att en av de största anledningarna till att människorna runt omkring honom utbrast i den här lovsången, det var att man hade sett att runt omkring Jesus så sker det en förvandling i människors liv. Hela tiden så var det så. Det kunde vara, den ena kunde bli förvandlad från att ha haft ett penningbegär till att bli fri från det och vilja dela ut sina pengar till de fattiga. Någon annan var kuvad och gömd och ville liksom inte synas bland människor. I mötet med Jesus så blev hon fri och visade sig öppet bland andra och berättade om det hon hade varit med om. Och ytterligare någon så är det förlåtelsen som är det stora. Som man får ta emot som en gåva, som man blir fri. Hos ytterligare någon så väcker Jesus denna människa upp från det döda. Alltså verkligen bokstavligt från död till liv. Någonting händer runt omkring Jesus hela tiden. Det finns kraft runt omkring honom. Och det gör att man ropar till honom på det här sättet. För man tror att han ska kunna förändra situationen. Och faktum är att den här möjligheten finns ju kvar än idag. Det finns fortfarande möjlighet att få del av den här kraften som Jesus kan ge till oss när vi ropar till honom. Och jag hör sådana exempel lite varstans runt omkring mig i min roll som pastor. Tänk till exempel på en tonårskille som fanns i min närhet när jag jobbade i Alingsås tidigare. Han var ganska tystlåten. Han fanns i ett kompisgäng men han sa nästan aldrig någonting. Och man undrade ibland hur han mådde. Och så gick det något år, han var troget i våra sammanhang, gick på andakter på tonår. Men plötsligt en dag så märkte jag att nu är det något som har hänt. Alltså man kan se det i en människas ögon, nu lyser det där. Och han berättade saker. Han uttryckte vad han tänkte och kände, och jag frågade honom. Och han berättade att han för några dagar sedan hade suttit på en vanlig tonårsandakt i lovsång. Och plötsligt så var det som någonting föll ifrån honom. En tyngd som han hade burit på länge. Och efter det så började han berätta med sina föräldrar hur han hade mått under den här tiden. Och saker började reda ut sig. Han tog plats. Och det var en fantastisk förändring att se i den här människans liv. Väldigt vardaglig och samtidigt så tydlig att någonting hände när han var inför Gud. Och den här typen av exempel har säkert du också i ditt liv. Där Gud har brutit in och gjort skillnad. Det är värt att lovsjunga Gud för. En person som har märkt detta och som skriver om det i sitt brev, det är Paulus. I Efesierbrevets första kapitel, 18 versen, så står det så här om den kraft som finns i Jesus. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus Jesus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Det Paulus säger här, det är egentligen att den kraft som verkade i Jesus, att han uppstod från de döda, gick från död till liv, den kan vi få del av om vi ropar till honom. Det kan sippra in i våra liv om vi ropar till honom. Som vi sjöng här tidigare, hör vår bön, hör vårt rop. Vi ärar dig, vår Gud, du som ser oss för dem vi är. Vi älskar dig, vår Gud, du är här just nu, här hos oss. Sjöng vi i inledningen av den här gudstjänsten. Och det är också mitt budskap till dig. Att Jesus, han är en annorlunda kung. Han vill lära dig vad det är att leva. Jesus är en annorlunda kung på det sättet också att han är så fylld av kärlek. Att han tycker att du och jag är mera värda än sitt eget liv. Han är också en kung som är fylld av makt och kraft. Och som gärna ger oss av det när vi ber honom om det. Och jag tycker liknande den här berättelsen om Bartimaeus som jag nämnde tidigare är ett så bra exempel på hur det fungerar med oss som kristna. För han ropade till Gud, till Jesus som gick förbi. Och Jesus kom till honom. Jesus såg på honom. Och Jesus förvandlade honom på något plan i livet. Och han säger också i det ögonblicket, gå. Din tro har hjälpt dig. Men vet ni, han går inte därifrån. Utan vet ni vad han gör? Han ansluter till tåget som rör sig mot Jerusalem. Han följer med Jesus. Och jag kan se honom framför mig när han är en av dem som ropar där när Jesus rider in. En av dem som tar av sig manteln och lägger där på vägen och låter Jesus rida över den. Även om det kanske är hans sista mantel. En av dem som lovsjunger honom, Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Han ville vara en del av den lovsången. Och det vill jag också. Och vi ska snart sjunga tillsammans på det sättet. Och du får också vara en del av den lovsången om du vill det. Du får också lova honom tillsammans med andra. Och du kan göra det med många andra. Och det är en mäktig känsla att få göra det. Men det går också att lovsjunga Gud i ensamhet. Därför Gud är intresserad, inte av oss som en massa. Utan av varje människa, också av dig. Tack Jesus Kristus för den här texten. Tack för att vi får se människor som redan här hade förstått att du var värd att lovsjungas. Och vi ber Gud att våra liv skulle få vara vända emot dig. Att vi skulle få rikta våran tacksamhet mot dig. Och inte främst emot något fotbollslag eller någon annan idol som vi tycker är stor eller gör storartade saker. Utan att vi får rikta vår lovsång till dig som har gett oss vårt liv. Som är ursprunget till att vi andas överhuvudtaget. Och vi ber Gud att vi skulle få hjälp de gånger när vi känner att den där lovsången tystnar i vårt liv. Att få på nytt hitta den. Att kliva in i den och få ära och lova dig. För att du är den enda personen som har möjlighet och kraft att förvandla våra liv. Att älska oss till den grad att vår att vi att vi känner att vi duger och räcker sådana som vi är. Tack Jesus Kristus för att du är här, och jag ber att du kommer till var och en av oss just nu. I Jesu namn. Amen.